Det är fortfarande mörkt ute. Och en ensam kvinna kommer gående genom trädgården utanför staden. Man ser att hon är förtvivlad. Hela hennes person utstrålar vilsenhet och sorg. Hennes namn är Maria. Hon kommer från en liten stad i Galileen som heter Magdala. Och vi vet inte riktigt vad hon är där för att göra. Kanske var det så att hon behövde få se graven där de hade lagt honom. För att hon skulle kunna förstå någonting av det ofattbara som hade hänt. Kanske var det så att hon ändå hade något slags hopp någonstans. Att alltihop skulle visa sig vara en mardröm. Någon slags fruktansvärd inbildning eller fantasi. Kanske visste hon inte ens själv varför hon hade gått dit. En tid, kanske några år tidigare, hade hon mött en man som hade förändrat hennes liv. Enligt traditionen så var det just hon, Maria, som hade kommit in på en fest hos en förnäm farisé som hette Simon. Hon tog sig in på festen objuden, en prostituerad kvinna med en flaska dyrbar balsam. Där hade hon fallit ner framför honom som de kallade Jesus. Och hennes tårar hade flutit över hans fötter. Hon hade smort hans fötter med sin balsam. Hon hade torkat fötterna med sitt hår. Och de andra på festen hade blivit arga. De ville kasta ut henne därifrån. Men Jesus hade tagit henne i försvar. Han hade sett in i hennes ögon och sagt henne att hennes synder var förlåtna. Att hennes tro hade hjälpt henne. Att hon kunde gå i frid. Han hade befriat henne från 7 demoner som hade plågat henne. Och hon hade fått följa med honom och hans lärjungar när de vandrade genom landet. Och i deras sällskap hade hon fått någonting som hon aldrig hade haft tidigare. Hon hade fått ett värde som människa. Hon hade fått respekt. Till och med kärlek. Och så hade den där fruktansvärda dagen kommit. Mästaren hade blivit gripen en sen kväll i ett Getsemane. De hade anklagat honom för att han hade hädat. För att ha satt sig upp emot Gud. Emot de som bestämde i Jerusalem. De hade tvingat honom att bära ett kors genom staden ut till en kulle utanför muren. Och där hade de korsfäst honom. Och Maria var en av dem som hade stått vid korset. Hon hade sett och hört det som skedde. Hon hade hört hur de hånade honom. Hon hade sett hur soldaterna kastade tärning om vem som skulle få behålla hans blodiga kläder. Hon hade hört hur han, trots allt det som de hade gjort emot honom, hade bett till Gud att han skulle förlåta dem. Själv var hon inte så intresserad av att förlåta i den stunden. Och så hade han till slut ropat högt. Och så var det slut. Den mästaren som hon hade älskat och följt var inte längre där. Hans kropp hängde som en utsliten gardin på korset. Det var den värsta dagen i Marias liv. Och nu var hon där i trädgården i mörkret. Förtvivlad. Och full av frågor och tankar. Vad skulle hända nu? Vart skulle hon ta vägen? När hon går genom trädgården mot den plats där de har begravt hans kropp. är frågorna så många. Men när hon kommer i närheten så kommer hon av sig sina tankar. Det är någonting som är fel. Det är något som inte stämmer. Stenen som de hade lagt framför gravens öppning är borta. Och innan hjärnan riktigt har hunnit reagera så tar fötterna över. Och Maria springer tillbaka till de andra som hade följt honom och som kände honom. Hon säger till Petrus, det är något som är fel. Stenen vid graven är borta. Utan att svara någonting så rusar Petrus och Johannes, den yngsta av lärjungarna, rusar iväg till graven för att se vad som har hänt. Och när de kommer fram och går in i graven så ser de att linnebindlarna som de hade svept kroppen med ligger där prydligt ihoprullade. Men kroppen var borta. Är det någon som har stulit Herrens kropp? Utan att säga ett ord, utan att ens titta på varandra, så går de därifrån. Och lämnar Maria ensam och gråtande utanför graven. Hon är helt förkrossad. Hennes herre och mästare är död. Och nu är det någon som har stulit hans kropp. Eller åtminstone flyttat på den. Det kanske var ägaren till trädgården som inte ville ha en dömd brottsling liggande där. Hon gråter, lutar sig in i den tomma graven. Och så ser hon någonting underligt där inne. På den platsen där kroppen hade legat så sitter två stycken änglar ifrån Gud i vita kläder. I normala fall så skulle hon ha blivit chockad över det. Eller förskräckt. Men Maria är så förkrossad att hon inte ens orkar tänka på det. Änglarna frågar henne, varför gråter du? Vem är det du letar efter? Och i gråten så lyckas hon få fram, de har flyttat bort min herre. Och jag vet inte var de har lagt honom. Hon väntar inte att få något svar, utan hon vänder sig. Hon vill bara därifrån. Springa bort någonstans. Men hon kommer ingenstans. För när hon vänder sig om står det en man framför henne. Hon tänker att det är väl trädgårdsvakten. Vaktmästaren som har hand om trädgården. Han ser på henne och så ställer han samma fråga som änglarna i graven. Kvinna, varför gråter du? Vem är det du söker efter? Hon svarar inte. Hon bara brister ut. Om det är du som har flyttat bort min herre, så berätta var du har lagt honom så jag kan gå och hämta honom. Mannen ser på henne. Hans blick är fylld av ömhet och värme. Och så säger han ett enda ord som får tiden att stanna för Maria. Han säger hennes namn. Maria. Påskdagen som vi firar idag är en väldigt konstig dag för många av oss. Därför man ska ju vara så fruktansvärt glad idag. Är det meningen? Det här ska vara den ljusaste, gladaste dagen på hela året. Och det är inte naturligt för oss svenskar, kan jag säga. Vi är bekvämare med om vi har tillräckligt att klaga över. Som de säger, den enda gången man är riktigt glad är när man har riktigt ont i ryggen och får luta sig mot en varm kakelugn. Vad är nyckeln till att låsa upp den där glädjen som man vet att man borde känna idag? Problemet är ju att Jesus är ju lite som en kändis för oss. Han är ju det. Han är ju den största kändisen i världen. Och så firar vi påsk. På långfredagen så läser vi om hur Jesus blev arresterad och dödad, hur han dog på ett kors. Och vi känner, det var ju tråkigt för honom i alla fall. Och så kommer påskdagen och så läser vi om hur Jesus plötsligt har uppstått ifrån det döda. Och då känner vi, det var ju roligt för honom i alla fall. Därför att Jesus är en kändis. Och vi har ett väldigt komplicerat förhållande till våra kändisar nu för tiden. Vi tittar på dem. Vi älskar att se dem i personliga situationer. När de sitter runt matbord av olika slag och pratar med varandra om hur de blev mobbade i skolan och hur de har haft det tufft och hur de har kämpat sig framåt. Och vi får höra från Stjärnor på slottet och från Sommarprat och från Så mycket bättre hur de har kämpat sig fram i livet. Vi får veta deras innersta hemligheter och så känner vi att, så tror vi att vi känner dem. Men när vi träffar dem på gatan så går de förbi utan att hälsa. Därför att de känner inte oss. Den relationen tror jag att vi väldigt ofta, åtminstone att vi upplever att det är så vi har det med Jesus. Vi har läst om honom, vi har hört om honom, vi har sett allt detta. Men han känner inte oss. Och då är det väldigt svårt att frammana glädjen. Det var en man som var på Svenska rallyt en gång och stod på ett, han hade hittat en väldigt bra kurva där han kunde titta på bilarna som körde förbi. Och när han går där så får han syn på ett sånt här bekant ansikte i mängden här som står där. Och så är han med om den här pinsamma situationen. Han får ögonkontakt. Och du vet det här, man känner att, åh, vänta, jag vet ju vem du är. Vi känner ju varandra, men jag kan inte komma på vem du är. Och rätt vad det är så har han hälsat och börjat att prata med den här mannen. Och så börjar han försöka liksom prata på ett sånt här vagt sätt. Så att han är trevlig, så att den andra inte ska märka att han har glömt vem han är. Och han tycker han sköter det ganska bra. Han pratar på om allt möjligt. Och så säger han hej då och så går han lite längre därifrån. Och hans fru är med honom. Och hon har tyckt att hela den här situationen är otroligt pinsam. När de har kommit en bit bort så vänder han sig till henne och säger att, alltså jag vet ju vem han är den där. Jag känner ju honom. Men jag kan för mitt liv inte komma på vad han heter. Och hon svarar väldigt kort och sammanbitet. Han heter Karl den 16 Gustav. Han hade sett ett ansikte som han tyckte att han kände igen. Och fattade inte att han stod och pratade med kungen. Det som Maria är med om i den här situationen, i trädgården, i mörkret. Det är en situation som är snarlik. Men som framförallt egentligen är precis motsatsen. Hon söker efter någon. Och hon möter någon som hon inte känner igen. Förrän han säger hennes namn. Och hon förstår att han känner henne. Det är då hon känner igen honom. Hon sökte efter honom som var död. Men egentligen är det hon som blir funnen av honom som lever. Och det är, rör liksom vid den innersta av mänsklighetens erfarenhet av frälsningen. Vi människor, vi längtar efter Gud. Vi är skapade sådana. Det finns en hunger inom oss som bara han kan mätta. Och vi söker, även om vi inte ens vill erkänna det för oss, så söker vi honom överallt i världen. Men frälsningen är inte så mycket att finna honom som att inse sig vara funnen av honom. Vägen till att lära känna Kristus börjar i att inse att vi är kända av Kristus. Att han känner oss vid namn. Det är då vi känner igen honom. Jesus talar om den gode herden och säger att han kallar fåren vid namn och de följer honom därför att de känner hans röst. När Maria hör honom säga sitt namn så brister hon. Hon faller framför honom och griper tag om hans fötter. Och så brister hon ut ett sånt här underbart ord som verkligen inte är något genomtänkt titel på Kristus. Hon säger Rabboni. Det är arameiska. Och det är intressant det här att det är diminutiv. Ni grammatikälskare borde liksom haja till här. Alltså diminutiv, det är en förminskning. Det är ett språk man använder till barn. För att uttrycka kärlek, innerlighet, ömhet och närhet på ett otroligt sätt. Ska man översätta det hon säger till svenska så är det ungefär min älskade lille mästare. Säger hon till honom. Och det visar någonting fantastiskt. När Maria får höra honom säga hennes namn. När hon inser att han känner henne. Då blir han för henne min älskade mästare. På samma sätt som i stycket senare när en av lärjungarna, Thomas, som inte tror att Jesus kan ha uppstått ifrån de döda, får möta honom. Får känna på hans sår. Och så faller han ner inför honom på knä och säger min Herre. Min Gud. Det första som sker när man inser sig eller får erfara att man är känd av Kristus, det är att det är då man känner igen honom som min Herre. Det andra som det går upp för Maria, det är att han lever. Han lever. Och senare så skyndar hon iväg för att berätta det för de andra. Tala om att hon har sett Herren och berätta vad han har sagt till henne. Det får man säga, det är ett väldigt springande så här tidigt på morgonen. Jag är absolut ingen morgonmänniska så jag kan ju bli trött bara av att läsa det här. Först så är när Maria kommer till graven och ser att stenen är borta så springer hon iväg till lärjungarna tidigt på morgonen, väcker de säkert om de nu sov, det vet jag inte. Och de får höra det och springer tillbaka till graven. Och nu så springer hon tillbaka för att berätta att han lever. Ett uttryck för otrolig rörelse. Maria är fylld av en jublande, innerlig glädje. Hon som var fullkomligt förkrossad stunden innan. Och det är inte så konstigt, därför att när vi lägger samman de här två erfarenheterna eller insikterna. När det går upp för oss att detta är min Herre. Han känner mitt namn. Det var min synd som han sonade. Han är min älskade mästare. Och när det sen går upp för oss att han lever. Då öppnas luckorna. Då kan vi få erfara verklig, innerlig glädje. Det är då vi kan bekänna och se storheten i det som står i Jobs bok. När det står, jag vet att min förlossare lever. Det är det vi firar idag. Det är därför vi har skäl att vara glada. Och vi ska uttrycka det här, vill vi få möjlighet. För oss som vill så finns det möjlighet att få uttrycka det här på ett särskilt sätt idag. Hur går det med hjärtat där borta förresten? Det börjar vara klart. Vi ska ta fram det här. Sätta tillbaka det. Och så får vi möjlighet. Om du tog ett hjärta på vägen in så har du ett. Har du inte gjort det så ska vi ställa fram här så att det finns möjlighet att ta ett. Och så ska vi få möjlighet att bekänna det här på ett väldigt enkelt sätt. Utan stora ord och utan komplicerade åthävor. Så tar vi ett hjärta. Och så skriver vi vårt namn på det här lilla hjärtat. Det här är jag. Och sen, när vi har gjort det, så tar vi helt enkelt och så fäster vi det här hjärtat på Guds stora hjärta här. Tillsammans med alla de som hade sett och vittnat om att han levde. Så får vi sätta vårt namn där. Som en bekännelse för att du är verkligen min Herre. Mitt namn finns i Guds hjärta. Och det får bli våran påskbekännelse idag. Vår förlossare lever. Och han har mitt namn skrivet i sitt hjärta. Men då ber vi tillsammans först. Herre, tack för att vi får fira din dag idag. Tack för att vi får glädjas djupt och innerligt och på riktigt idag. Tack för att vi får bekänna att du lever, att hela skapelsen uppstår tillsammans med dig för att tjäna och prisa ditt namn. Och vi ber att vi ska få leva i din glädje. Vi ber att vi ska få leva förvissade om att vår förlossare lever. Att vårt namn är skrivet i ditt hjärta. Och att ingen någonsin kan ta det därifrån. Därför att du har skrivit det med ditt blod. Ta emot vår bön och bekännelse på det här sättet. Och ta din plats i vårt hjärta på samma sätt som vi får plats i ditt. I Jesu namn. Amen.